Ja, välkomna till de äldres råd. Vi sitter i normal uppsättning med Jutta Siakus, Per-Erik Lönnfors, Ralf Friberg och mitt namn är alltså Geo Stenius. Om ett par veckor hade gått 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Frågan om vinterkriget var nödvändigt eller inte väcker alltid då och då heta känslor, och vi ska diskutera den här frågan. Men först ska jag fråga er, vilka minnen har ni av vinterkriget? Med undantag av mig var ni ju alla födda redan då, och Jutta var, hade den uppnått den mogna åldern av 14 år.
Det.
Så det där, vi börjar med dina minnesbilder.
Mina minnesbilder var nog ganska grymma, för att jag hamnade mitt i bombregnet. Jag gick från skolan när alarmen gick på morgon, så satt vi i skolan och gick ner i källaren. Men sen sa rektorn att nu får ni alla gå hem. Och då sa Kylki Forssell till mig att kom hem till mig. Hon bodde på Arbetsgatan 16 och det var nära den dåvarande ryska legationen. Att där hände ju ingenting. Dit gick vi, och när vi satt åt middag med hennes föräldrar så sa hennes pappa, överste Viljo Forssell, att han går och tittar ut genom fönstret, för då lät sådana underliga ljud uppe i himlen. Och så ropade han att det är över oss, och samtidigt brakade lös och vi sprang i tamburen och dödsförskräckta och så vidare. Och vi upplevde hemska saker, men jag kommer att skriva om det här den 30 i Hustadsbladet, så kan ni läsa om det.
Det är fräckt. Nu måste du se.
Då måste jag berätta en timme, och det har vi inte tid med.
Nej, det har vi inte tid med.
Jag var ju bara 3 den gången. Jag har två minnesbilder. Den första är faktiskt den att pappa kallades in till den här YH, vad det nu heter, militärövningen. Ja. Och den andra bilden är från mitt i natten när min mormor skjuter på en sparkstötting och jag sitter på den. Det är helt mörkt, vi är i Nickby och det är fruktansvärt kallt, och vi kommer till en övergiven, uppenbarligen någon sorts kolonistuga som var då fruktansvärt kall den också. Och sen försvinner minne, för jag har uppenbarligen somnat så fort jag kom innanför dörren. Något stort annat minns jag inte förrän freden kom. Då Helsingfors flagga på halvstång.
Ja, jag var 4,5 år. Och jag tror att sådana här minnesbilder består mer av känslor än detaljer. Men det finns ju detaljer. Vi bodde på Bangatan 23 med fönstren mot söder. Och minnesbilden är den att det var ett ståhej och det var en solig morgon. Och min mamma, vi sov i någon slags hetekor, och jag kommer ihåg det där röda täcket vi hade. Och så skulle vi fort ner i källan, och det berodde på att de här flygplanen kom söderifrån, och vi hade utsikt över Signeusskolans tegeltak. Och de här sakerna, att det var solsken och att flygplanen flög norrut söderifrån där, så det har ju bekräftats senare, så det kan inte vara fel. Så det är den mycket starka minnesbild jag har. Som sagt, de här sakerna osäkra. Sen kommer nog säkra saker, för vi flyttade till en liten drängstuga i Kurböle på Västsölandet. Och därifrån skrev min mamma brev till Helsingfors till pappa, och pappa skrev brev tillbaka till min mamma. Och jag har de breven kvar, så den här tiden kan jag nog rekapitulera ganska det där sanningsenligt.
Men inte som egna minnen då?
Det är inte egna minnen, utan det, men de
känslor som fanns då.
Ja, och
det är ju ett vittnesbörd.
Ja. Det är ett vittnesbörd, och det väcker ju sen minnen i samband med den saken. Ja. Om du nu sen minnena är riktiga eller inte.
Men man börjar ju minnas saker som man inte har varit med om.
Men starka saker var det tydligen för oss alla tre.
Okej. Men om vi skulle gå till det här, ska vi säga, mera politiska, det vill säga krigets utbrott och om det nu var nödvändigt. Alltså den bild som vi ju får alltid, att det kom ohemula krav från Moskvas sida som Finland inte kunde gå med på. Och sen var det de här skotterna i Mainila som nu då uppenbarligen aldrig har ägt rum, tror jag, som utlöste.
Nej, ryssarna sköt på egna.
På egna, jo, men att det var inte från finsk
inte finnar, nej.
Ralf, du viftar där med din hand.
Jo, jag har nästan glömt vad jag tänkte säga. Jo, det där, man kan inte stanna i resonemanget vid att vad hade hänt om vi hade gett efter. Det vill säga,
nej, men jag tänker att, ja, förlåt.
För det första så skulle ryssarna ha fått en bas inne i landet, eller alltså i hjärtat av Finland, Hange. För det andra så skulle de ha fortsatt att framställa krav, och i slutändan skulle man sannolikt ha ockuperat Finland, och det är det som Hufvudstadsbladet skrev för några veckor sedan i en artikel, och jag har börjat tro på att det är så. Sen att man påstod i samma artikel att Lenin skulle hitta på det här med att man så att säga skickar in fredsvänner som soldater, så det tror jag att det är en felaktig tolkning. Ryssarna har genom historien kunnat ägna sig åt det som de kallar maskirovka. Att man liksom slår blådunst i ögonen på både motståndare och eventuella vänner.
Den här frågan har diskuterats ganska mycket på sista tiden. Och historieskrivning är ju ett pussel som aldrig tar slut. Det kommer bitar till den ena efter den andra. Och i den finländska historiediskussionen hade på senare tiden plockats upp bitar som är utanför Finland, som hade sammanhang med våra krig. Det som vi kallar för inbördeskriget och också med det här vinterkriget. Och man har breddat bilden och det kommer nya pusselbitar hela tiden. Henrik Meinander har gått så långt som att han säger att inbördeskriget inte ger en felaktig bild av det som hände då, eftersom det hade klara samband med det som hände i hela världen. Han till och med säger, för 20 år sedan sa han att inbördeskriget, att Finlands självständighet berodde på den slumpen att både Tyskland och Ryssland var svaga samtidigt. Den här, för att nu gå vidare till 20 år, det var en kort tid till vinterkriget, så var det ju en artikel här i Hufvudstadsbladet som jag anser att vara i sin argumentation intellektuellt undermålig, trots att jag kan förena mig med dess slutsats att vinterkriget var inte, jag skulle inte säga som Geo, om det är nödvändigt eller icke nödvändigt, utan undvikligt eller oundvikligt.
Jag sa inte nödvändigt.
Du sa nödvändigt, jo, det kan vi kolla på bandet.
Varsågod.
men det där, jag förenar mig med det där, men jag tyckte inte om deras artikel, för den var alltför polemisk för mig.
Jag följde ju med trots min unga ålder, jag var ju som sagt 14 år, så jag kunde följa med också de här förhandlingarna som vi hade. Man hade ju radioapparater på den tiden, och vi lyssnade väldigt flitigt på radion, för mina föräldrar var ju ester och de var ju fruktansvärt rädda att det skulle gå med Finland så som det gick med Baltikum, så att jag var väldigt mycket insatt i det där. Men som ung 14-åring så tar man det ju inte så på allvar. Men jag visste precis med de här delegationerna som åkte till Paasikivi och hela klubben som åkte till Moskva. Och vi följde med det väldigt, väldigt intensivt.
Jutta, kommer du ihåg att du skulle ha hört att man sjöng Vårt land när Paasikivi?
Jo, det gjorde man. Jag kommer precis ihåg allt det där. Och det har blivit ristat sig klart i mitt minne. Men att ändå kom det sen, själva anfallet kom ju helt överraskande. För ingen hade ju förklarat krig för oss. Det var...
Och ingen gjorde det heller.
Och det som de snackade om, Mainila-skotten, det fanns ju aldrig. De hittade ju på, som du Ralf sa, att det var ju ryssarna som sköt själv de där skotten. Och de angrep oss, det lilla landet, och vi tog emot dem då, så ansåg vi ju då att vi blev anfallna.
Men det var ju det som sen gjorde att vinterkriget blev så speciellt i världskrigets historia var ju det att det rådde stiltje på alla andra fronter. Så det stora intresset kunde fokuseras på lilla Finland. Och det märkte man i synnerhet i USA, där bland annat Paavo Nurmi gjorde propaganda för.
Ja, men hör ni, nu Ralf, glömmer du att Sovjetunionen ockuperar ju Polen just samtidigt som de här förhandlingarna pågick.
Ockupationen var gjord när
ja, men det var ju, den hände under denna höst och det hade den stora betydelsen.
Jag får avbryta nu lite här för att...
Men tillåt mig att fortsätta, jag blev i mitten av min jutt också.
Ja, det var någon som avbröt.
Ja, det var ni som avbröt mig. För att jag har läst alla tänkbara biografier om vinterkriget och all tänkbar politisk litteratur om det. Och jag måste ju säga att en som har skrivit skönlitteratur också om vinterkriget är Raija Oranen, som har skrivit en bok som heter Mannerheimin Ruusu. Och jag tänkte först att jag inte läser skönlitteratur om fakta, det är förränga på något sätt. Men jag kollade att allt vad hon berättar där är alldeles riktigt. Och också det som stämmer om vinterkriget. Fullständigt riktigt hur biografierna och folk har sagt. Och som jag själv också upplevde. Så att läs den boken, det är intressant.
Nu tänker jag bara anknyta till det som Peje sa här om inbördeskriget och ska vi säga den yttre världens inverkan på det som har hänt i Finland. Och jag tror ju att man kan anlägga samma synvinkel på vinterkriget och att det är lite fel att liksom koncentrera sig på året 1939. För att då hade så att säga redan mycket hänt som sedan gjorde kanske vinterkriget oundvikligt. Men att,
tänker du på Molotov-Ribbentrop?
Nej, jag tänker på mycket tidigare. Att redan 1935 så kom det från Moskva där propåer på att Finland skulle överlåta fyra öar som enligt Mannerheim inte hade någon strategisk betydelse i utbyte mot två ganska stora socknar i Karelen som vi inte hade fått då i Dorpatfreden.
Det var Hovland och Tyttersaari.
No, vad det nu var, det ska
detaljerna spelar ingen stor roll här.
Och orsaken till den här ryska propåen, eller sovjetiska propåen, var då det att för det första att Finlands försvarsförmåga var ussel. För det andra att de såg möjligheterna av att Tyskland skulle inleda ett stort krig i Centraleuropa och att detta skulle leda till en tysk ockupation av Finland för att använda Finland som plattform för ett angrepp mot Sovjetunionen. De här förhandlingarna mellan Finland och Ryssland kring den här frågan sköttes ganska mycket under täcket utan att regeringen var helt informerad om detta. Bland annat av den anledningen att det hade varit politiskt omöjligt att driva igenom sådana här frågor. Finland som då var ganska välmående och allting verkar bra. Men att det här som kunde ha hade här stoppa utvecklingen mot ett krig. Så det blev egentligen aldrig sedan ens diskuterat efteråt för att efter krigsslutet så skulle allting sopas under mattan hur det hade gått till.
Alltså, låt mig bara tillägga en mycket kort kommentar. Den första utrikesministern från Finland som besökte Moskva var Holsti och det gjorde han 1937, alltså 2 år efter. Den första händelsekedja som du beskriver. Det visar ju också att det inrikespolitiska klimatet inte var nådigt mot Moskva.
Nej, och det inrikespolitiska klimatet hade en stor andel till att kriget blev då, som jag skulle säga, oundvikligt. Eftersom en del har gått så långt att hade jag kallat det för Erkos krig. För att Elias Erkko, utrikesministern, var den som var den mest hårdnackade förhandlaren. Men man måste också betänka att bakom det där Erkos inställning var en mycket bred folkopinion. Och det enda som det var, Jutta sa att ingen trodde att det skulle bli krig, det var sant. Det var bara 3 personer, Tanner, Paasikivi och Mannerheim, som trodde att det kunde bli krig. Men de hade ingen folkopinion bakom sig, så därför fick de inte igenom sin inställning inför dessa förhandlingar i Moskva. Får jag fortsätta ett litet ögonblick till med det som Geo sa om den internationella situationen. Och det har kommit ut en bok av en amerikansk forskare som heter Kotkin, och han beskriver just den här situationen. Och enligt honom så var då, väntar sig Stalin det där, ett möjligt anfall av Tyskland, precis som Geo sa. Och engelsmännen hade hela tiden försökt, enligt Stalin, provocera honom att börja ett krig mot Tyskland för att förekomma Tyskland. Men Stalin var rädd för att det här var bara en provokation från engelsmännens sida. Och sen blev han ju överraskad av Tysklands Barbarossa-anfall i alla fall. Och det var sådana här stora drag i storpolitiken som också måste beaktas när man bedömer Finlands situation. Det var inte bara en fråga om de här förhandlarna som for till Moskva.
Men Peje Mannerheim var nog också kritisk mot Erko. Det framkommer också ur olika
absolut,
biografier.
Absolut, det var det som jag ville säga.
Jo, det var det du sa. Men sen var det ju också en intressant sak att när Estland gav ju sina platser eller öar eller vad det nu gav åt Sovjetunionen, så var det ju otroligt överlägsna mot oss. Jag kommer ihåg, det hörde jag själv, hur general Laidoner talade i radion och sa att de dumma finnarna som inte kunde ge efter för ryssarnas krav, varför kunde inte Paasikivi vi ge efter? Se hur bra vi har det. Och nu kommer ni hamna i krig och det är ett elände.
Det var han fick lite för att försvara det egna handlandet.
Jo, men han fick ju äta upp det själv också. Han fördes ut i Sibirien med hela bunten.
Men om jag bara tillägger det nu till det här som Peje hade uppe, att det var ju många turer i långdansen där ännu efter 1935, och där Ålandsfrågan spelar en ganska stor betydelse, att man skulle då remilitarisera Åland, inte väldigt mycket, men det var väl frågan om samarbete mellan Finland och Sverige och ungefär 1000 soldater och sånt där, och i något skede så var ju också sedan Stalin med på detta.
På vissa villkor.
Jo, vissa villkor, men det gick ju inte heller sen igenom. Och tanken var då liksom att förhindra ett angrepp mot Leningrad. Som, då hette,
som var det centrala, det var Leningrad.
Om detta hade godkänts på finländskt håll, Gud vet vad som hade hänt, men som sagt, det politiska klimatet var nog inte speciellt gynnsamt för en sån sak.
Nej. Men vi måste ju ändå ge en ros. Måste ju ändå ge en ros åt Jeltsin. För han är ju den enda av ryssarna som har sagt att de börjar vinterkriget. Sovjetunionen börjar vinterkriget. Mm. Det hade de andra förnekat. Och nu när Stalins bild igen får en guldkant, så får man ju igen höra lögner vad de kommer med.
Får jag fråga bara, jag har inte fått reda på hur mycket kände våra kommunister till Stalins utrensningar? För de ställde ju upp på första landets sida i vinterkriget. Och vi hade då bakom oss en bra utveckling under 30-talet. Och vi fick Rödmyllan och läget var stabilt och folk fick pengar och lägenheter. Men kände man till kommunisterna?
Nej, hörde jag tala med Arne Saarinen om det här, och det visste nog ingenting. Och han gick ju också i krig, Arne Saarinen. Så kommunist han var, så de visste nog ingenting.
Nej, men alltså nu talar du väl om Herta Kuusinen och dessa, eller vad heter det, överhuvudtaget de här som
Otto Ville då.
Alltså hemmakommunisterna talar ju om det, för att Moskva-kommunisterna måste ju ha vetat vad som hände.
Jo, Otto Ville.
Det skulle vara svårt att tänka sig med tanke på hur många som fick sätta livet till, att man inte skulle haft någon aning om. Alltså att vad kan man annat förklara det med om alla kontakter upphör och de försvinner?
Men Otto Ville Kuusinen kände ju till allt det här, och jag undrar om inte hans dotter Herta också visste. De hade ju en god kontakt, Herta och Otto Ville, men jag tror inte att han berättade för henne.
Jag tror att tanken hos kommunisterna har varit att hela målet helgar medlen, eller liksom att revolutionen kräver sina offer, eller vad man nu vill säga.
Och att vi blir ändå kommunistiska.
Stalin trodde ju att man skulle bli mottagna med öppna armar i Finland.
Det trodde de ju. Men ja, det gjorde de också.
Det vet jag nu inte om man
trodde. Jo, det gjorde de ju i Tjeckoslovakien och Ungern också. De trodde att de skulle bli mottagna med rosor och blev väldigt förvånade när folk var...
Oj, nej. Vet jag nu. Jag tror att det hade en viss realism där också.
Shostakovich komponerar väl en någon
finska folksång.
Jo, som skulle vad heter det, framföras på en sån här vad ska jag säga, folkfest efter att ryssarna hade då kommit och befria vårt folk.
Juleborg tror jag.
Ja,
här kommer en viktig av den här diskussionen kommer en viktig sak fram, och det är att det här i Ryssland var också tudelat på det sättet att Komintern trodde ju på en världsrevolution som skulle komma obevekligt när folk reser sig, medan de mera realistiska militärpolitikerna de såg det hela som på ett militärstrategiskt sätt, och det här var två, och det här som trodde att vi skulle möta dem med flaggor och parader, så det var den här ideologiska kommentärlinjen. Men jag tror att Stalin var en mycket, mycket mer pragmatisk
och skicklig
och cynisk person. Men han måste beakta Kominterns, han kunde ju inte svika de kommunistiska idealen, men han måste handla enligt den militärstrategiska situationen. Där var ett litet dilemma också för en envåldshärskare.
Kommer du ihåg att Stalin lät ju avrätta stora delar av de ledande militärerna?
Jag skulle just säga att sen tog han ju liv av dem.
Tuhatchevski till exempel.
Sen tog han ju liv av dem alla.
Det var då efter 36, 35, 36.
Om man då talar om det här som ni också är spännande, vad ni säger, vad man visste. Man visste att det fanns fångläger i Ryssland, för det kom flyktingar därifrån. Men man visste, och de fånglägren började redan i början på 30-talet, slutet på 20-talet. Så de kom ju till Finland, till norra Karelen, därifrån Solovets. Men man visste inte om de här utrensningarna så mycket. Och många var ju blinda, många intellektuella som Steinbeck och George Bernard Shaw, intellektuella västerlänningar, var ju helt blinda för det här.
Makarna Webb.
Men den första som enligt min mening avslöjade det här var den här judiska författaren som skrev Midnight at Dawn. Kommer G.O.H.
Köstler.
Vad heter han?
Arthur Köstler.
Arthur Köstler. Och då beskrev han i detalj vad som hände i Sovjetunionen med de här rättegångarna, de här fruktansvärda rättegångarna. Men på 30-talet kände man inte till det här, man kände till fånglägren, men man kände inte till utrensningarna.
Men nu var vi ganska blinda också här i Finland. Det måste jag säga, att jag kommer väldigt väl ihåg det här åtalen mot läkarna, minns ni den, när de hade en sån här konstgjord åtal och så sköts alla de där läkarna. Och vi trodde här i Finland, men jag talade med vettiga människor som sa att nu måste jag ha gjort något fel. Nu måste jag vara en anarkist och försöka liksom mörda Stalin. Det trodde vi ju i den fria världen.
Får jag en sista kommentar om vinterkriget? Och det är den att mycket länge så var svensk militär skeptisk till om Finland ska kunna fortsätta som en självständig stat. Och därför var det officiella militära samarbetet under vinterkriget inte stort, utan det byggde helt och hållet så att säga på offervilja och frivillighet och leveranser från svenska militärlagar.
Och frivilliga.
Ja, men de var ju enormt betydelsefulla, de här svenska leveranserna.
Absolut.
Och de var ju enorma egentligen.
Ja, alltså svenskarna gav mer än en tredjedel av sitt flygvapen till exempel. Mm.
Till det här ännu en liten sak, och det är det att som jag sa tidigare, så ockupationen av Polen pågick ju då i september, oktober, och det här kom sen i november. Och det allmänna var nog som Ralf sa att Finlands försvarsförmåga underskattades i Sverige, i Estland och av Stalin. Eftersom de enorma framgångarna i Polen visa enligt hans åsikt hur stark den ryska armén var, vilken den sen inte alls var när de kom till Raate i norra Finland.
Det var ju en stiltje på det viset också att man väntade sig att Hitler ska anfalla västerut. Och så att säga, sen kom blitzkriget som då ytterligare övertygade världen om den tyska militärmakten och dess överlägsenhet.
Men jag tror ju att när var det nu i oktober som då slutet på oktober som Paasikivi ett konsort kallades till Moskva för att förhandla om nu situationen.
Tre gånger förhandlade de.
Jo, men det började då och det där, så då var liksom spelet redan, om vi nu talar om det här oundvikligheten, då var spelet redan förlorat.
Precis.
Det fanns ingenting mer att göra. Utan du hade redan kriget på gång i Polen och det där.
Och i Manchuria, by the way.
Jo, och att det var mer eller mindre klart att Stalin ansåg att tyskarna kommer att komma till Finland. Ja. Och det fanns egentligen väldigt lite att göra i sammanhanget.
Man kan ju sen säga att vårt vinterkrig var nog från vår synpunkt ett moraliskt och etiskt rent krig. Trots att man kan säga att förhandlarna kanske kunde ha gjort lite bättre ifrån sig, det vet jag inte. Men vi har ingenting att kämmas för.
Nej, förhandlarna gör det nog väldigt bra ifrån sig.
Moskva måste ge Hange och de här holmarna och gud vet vad, flytta på gränsen
och
lite.
Och det skulle ha blivit
allt sånt
som
var
lite som
Hange
i
var ju aldrig uppe då tidigare. Men, jag tror att Mannerheim till och med var av den åsikten då någon 36-37 att man skulle flytta gränsen lite norrut på Karelska näset mot de här två stora socknarna och så vidare.
Men det var ju en löjlig analys av Sovjetunionen att vår gräns var för nära Petersburg. Jag menar, för all del, man hade ju inte sådana vapen.
Så kilometer.
Man hade ju inte sådana vapenslag som man har idag, men det var nog lite överdrivet. I synnerhet om de underskattar vår militär, så var det ju stolligt att säga att vi var en risk för dem.
Diskussionen fortsätter.
Jag levde ju då med
det. Vi fortsätter om detta ännu, kanske vi har 5 minuter på oss, eller vill ni...
I tv sa man ju senast igår att man har nu den insikten att den finska armén var väl förberedd på krigföring och i synnerhet vinterkrigföring, och man hade övat på det. Och det där.
Bättre förberedd än 35 naturligtvis.
Jo, men vi hade...
Det var en stor militär manöver, men jag skulle ha sagt 37.
Det var flera stycken, men att det där...
No, jo.
Men det där problemet var ju då, och det erkände ju alla, att 35 när den här ryska anvojen, eller Järtsev. Det var ett sändebord som kom till...
Järtsev.
Nej, det var inte Järtsev, utan det var en tidigare före Järtsev som kom. Och Järtsev kom 36, men i varje fall då var den finska militären ytterst dåligt skick, men man hann göra ganska mycket på de här 4 åren innan kriget.
Och felinvesterade i pansarbåtar, Ilmarinen och vad heter den andra?
De var ju väldigt väl förberedda också med kläder småningom. Kom ihåg att det var ju en fruktansvärt kall vinter 1939-40.
Man talar om Mallika Jan där först.
Och då talade de alltid om att ryssarna frös ju ihjäl där som flugor. Men de hade ju massor med folk, de skickade ju in bara nya.
Ja, det var ju ukrainare som skickade sig.
Människor betydde ju ingenting för Stalin, dit bara med allihopa.
En liten detalj som jag tycker är pikant är att Tanner ville ju sommaren före det här att Mannerheim skulle avgå, för han tyckte att han var för gammal och svag. Men det där Paasikivi övertalade sen Tanner att nu behöver vi Mannerheim. Men sen det här att i historieböckerna står det, när man läser hur väldigt gammal Mannerheim var, han var 72 år när det utbröt. Och det där, och från vårt perspektiv, jag tycker att han var en ung man. Det var en 72-åring vi har nu.
På den tiden var det ganska gammal.
Men perspektivet ändras.
Jag skulle nu vilja använda den här sista delen av den här sändningen, vi har en del minuter kvar, att ställa den här frågan, hur den skulle Finland se ut idag om vi i likhet med Sverige hade kunnat hålla oss utanför, om man hade gjort de andra besluten redan 35 och 36. Det kan ju hända att det ändå hade brakat samman med tanke på vad tyskarna höll på med.
Jag kan ge ett bra svar på det, för jag upplevde ju det själv. Finland skulle ha sett precis likadant ut som Baltikum.
Om vi hade bibehållit vår självständighet och Ryssland hade varit utanför.
Jo, men det kunde vi ju inte bibehålla vår självständighet.
Man kan ju alltid ställa den här frågan. Jag menar, Sverige lyckades.
Jo, men jag tror att vår industrialisering skulle ha försinkat. Så vi hade förblivit ett agrart land, agrart dominerat land, mycket längre än vad nu är fallet. Kommer vi in till Baltikum.
Vi pratar i mun på varandra nu.
På Geus fråga om hur det skulle ha gått så svarar jag på samma sätt som många kloka politiker, att på hypotetiska frågor svarar jag inte.
Nej, man kan skoja lite.
Men sen finns det en allvarligare sak, och det är i den här situationen då efter att kriget var förlorat, eller strax före kriget var förlorat, hur stämningarna av Finland var då. Och det kan man göra, och säkert Jutta gör, den jämförelsen att skulle vi då ha blivit ärövrade, ockuperade av Ryssland, så hade det gått för oss, för esterna, och många hade blivit deporterade till Sibirien. Och det här tror jag att många sådana mödrar som med sorg i hjärta skickar sina barn till Sverige år 1944.
Alltså, vilken talar du om att vi skulle förlora? Ja. Vilket krig?
Det här fortsättningskriget. Som jag inte heller vet om man i dagens om man ska kalla för fortsättningskriget, för namnen på krig de är alltid lite influerade.
Men
det som jag menar är den här, det kan man den saken kan man hypotetiskt svara på, hur det skulle ha gått om vi hade 1944 blev vi ockuperade av Sovjetunionen. Då skulle det ha gått på samma sätt som för Estland.
Men fortsättningskriget var ju också ett väldigt knepigt krig, och det skulle vi kunna återkomma till. Det där att vi gick över gränsen, där var ju också ledningen var mycket tudelad. Marsken ville inte gå över gränsen, men sen fanns det sådana fanatiker som tyckte bara att allt ska vi ta tillbaka och vi ska åka ända till Petersburg.
Det här är nog säkert hälsosamt för unga lyssnare att
höra.
Jo, österbottningarna gjorde ju sitt strejk och vägra gå över gränsen.
Jo, det kommer jag ihåg. Ja.
Det kan ju vara intressant att påpeka det här när du talar, Peje, om att vad nu krig heter, att i Sovjetunionen och fortfarande väl i Ryssland så uppfattas inte vinterkriget som något krig, utan det kallas tror jag för en militär skärmutsling eller något
incident.
Något sånt där. Och det där att Sovjetunionen gick i krig först 1941 i och med att Hitler anföll.
Jo, men där kom ju Jeltsin.
Enligt den sovjetiska historiebeskrivningen.
Där kom ju Jeltsins uttalande väldigt fint till, att han sa faktiskt att det var Sovjetunionen som började vinterkriget. Det var ju hans jättefina uttalande.
Och att det var ett brott mot Finlands folk.
Precis, det sa han också.
Kanske vi har någon minut kvar. Jag tänkte att du tog upp, Ralf, de här utrensningarna.
Jo.
Och nu har vi ju på gång en utredning om de finländska offren för Stalins utrensningar. Har ni några förklaringar till varför det tar så lång tid för Finland att försöka intressera sig för det här? Naturligtvis det finns en del enkla.
Vi har varit under den ryska sovjetiska toffeln så länge, under klacken så länge.
Nu har vi varit ganska länge.
Man vågar inte uttrycka sig om det här.
I dagens unga historikergeneration vågar nog uttala sig om vad som helst. Och ett faktum är ju att trots allt så hade de ryska arkiven blivit mera tillgängliga än under Sovjetunionen.
De var ju helt slutna.
Det här är inte riktigt, det är väl bara Kimmo Rentola och vem det nu var som har fått ens glutta på det.
I Helsingin Sanomat var det nu på söndagen en artikel om Stalins utrensningar i Murmanskområdet, där flera tusen finländare gick åt, förutom de 8 000 som man talade om tidigare. Utgångspunkten för Stalin var ju att han skulle ha såna gränser som skulle vara säkra och inte befolkade av upproriska eller kritiska nationaliteter.
Men varför tog han livet av finländska kommunister som åkte till Sovjetunionen?
Jag skulle vilja säga ordet paranoia.
Ja. Det kan ingå i min förklaring. Men han var ju rädd för spioner. Det var potentiella spioner och därför rensades det ut tyskarna. Ja. Det kallas väl Volga-tyskarna eller vad det var.
Jo, det heter så.
Ingermanländerna, de var ju också potentiella spioner. Och finnarna var också potentiella spioner som Stalin trodde att skulle vara en fara för honom i en krissituation.
Och amerikakommunisterna, så de var ju smittade av kapitalismens högborg så att
just,
säga.
Det fanns
var
alla
misstänkliga a priori.
Det finns alltid orsaker.
Det kanske kommer
för ett maxskott.
När de här arkiven kanske öppnas lite mer så får vi kanske andra förklaringar. Men det är oklart som historien alltid är och det är alltid en tolkningsfråga. Och vi har tolkat det på det här sättet. Vi tackar för intresset och vi återkommer igen om 2 veckor.